Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Det är viktigt att som statsanställd, att om man sitter på en så viktig befattning som jag har gjort, att säga det som är sant. Det här finns kvar någonstans under medvetet, och därför så har makthavare även i Sverige så svårt att se avvikande meningar som något möjligen konstruktivt, om man utgår från att nästa krig skulle utkämpas i huvudsak vid tangentbord och datorskärmar. Då blir man ju jätteförvånad när det helt plötsligt börjar se ut ungefär som under första eller andra världskriget. Det är ju det enda språket som despoter förstår. Om de heter Hitler eller Putin eller vad de heter för någonting. Det är makt, och det är vapenmakt, och det är fysisk styrka.
Så väst eller NATO borde skicka soldater, alltså engagera sig fullt ut i kriget mot Ryssland?
De borde skicka det som behövs för att vinna den här kampen.
Han fick lämna jobbet som chef för totalförsvaret efter att han liknat det svenska försvaret vid ett hockeylag där spelarna varken tränat ihop eller hade skridskor och klubbor så det räckte åt alla. Sen flera år har nu generalmajor Anders Brännström bytt försvarsmakten mot näringslivet. Idag jobbar han som senior rådgivare inom bland annat krisberedskap och IT-säkerhet. Hur ser den tidigare arméchefen på Sveriges krigsduglighet idag? Vad anser han om Ukrainas möjligheter att fortsatt stå emot Ryssland? Och vad tänker han så här efteråt om priset han fick betala för beslutet att tala öppet om bristerna inom försvaret och som kostade honom hela karriären inom det militära? Gäst i veckans fredagsintervju, tidigare arméchefen generalmajor Anders Brännström. Jag heter Magnus Thorén. Anders Brännström, välkommen till fredagsintervjun.
Stort tack.
Hur stor är skillnaden när det gäller Sveriges försvarsförmåga och uthållighet vid ett angrepp idag, skulle du säga, jämfört med för 6 år sedan när du lämnade försvarsmakten?
Den har absolut blivit bättre. Man har ju arbetat på en hel del nu med att förbättra krigsdugligheten, men den är absolut inte så bra som den borde vara.
Och om vi använder den här liknelsen som jag drog i påannonseringen om hockeylaget, som du fick väldigt mycket uppmärksamhet och kritik för också, och beröm. Vi kan enas i den här frågan kanske om att det är det svenska landslaget Tre Kronor vi pratar om och motståndarlaget i Ryssland. Har alla spelarna i det svenska laget skridskor och klubba idag i alla fall?
Jag följer ju inte försvarsmakten i detalj i mitt nuvarande värv eller mitt nuvarande jobb, men att det har blivit bättre, det har det blivit. Men jag är övertygad om att vissa har nog fått, fler har fått klubbor och flera har fått skridskor, men absolut inte alla.
Hur mycket saknas då?
Det kan jag inte svara på i detalj, men ta bara ett uttalande som jag fäster mig vid, att jag blir förvånad över. Det är ju överbefälhavaren själv som i sommar då egentligen i samband med Almedalen fick då en del frågor om att det fortfarande saknar marschängor och regnskydd till soldaterna. Och säger då att så här kan vi inte ha det längre. Jag menar, det är ju ett antal år som vi har vetat att det kan faktiskt bli krig. Det är utomordentligt låg krigsduglighet på vissa förband, och vi behöver mycket mera pengar än vi hade då i alla fall.
Ja, det där noterade jag också. Jag tror senare att det var rapportering om att personer inom försvarsmakten som inte använder det där dagligdags ombads lämna in materiel, kängor, skor och sånt för att det skulle kunna användas av nya rekryter.
Ja.
Hur kan det vara så?
Ja, du ska inte fråga mig om den frågan. Det borde finnas någon logistikchef eller någon väldigt högst upp i Försvarsmakten som kan svara på det.
Men du har ändå varit 45 år inom Försvarsmakten. Så jo, ja, måste precis. Ha någon tanke.
Ja, men det var väl det jag sa. Det var ju hockeylaget. Det var ju hockeylaget. Det var att vissa förband som jag var ansvarig för, de hade ju alltså aldrig någonsin en enda mikrosekund träffat varandra. Och än mindre då naturligtvis övat tillsammans. De saknade 90% av utrustningen, mer än 90%. Och jag menar, hur kan man då överhuvudtaget tala om krigsduglighet? Och att man har kommit dit hän, det är ju en kombination av många saker. Att man har skickat felaktiga signaler till politiken, som därför har avdelat för lite pengar. Och att man har gjort prioriteringar som inte är de optimala. Att man har prioriterat tekniska system och sådana saker istället för det mest fundamentala, att soldaterna ska ha den utrustning som de har rätt till.
Mm. Och det var det där som frustrationen då som ledde fram till att du gjorde de här uttalandena som du fick mycket uppmärksamhet för och som vi ska komma till strax. Men kan du kort ta oss med till tiden när du var chef för armén?
Ja.
För en, säg 7 år sedan. Och det såg så där illa ut. Hur var det att åka ut, förbereda övningar eller sköta den dagliga driften av den svenska armén?
I grunden så ska man vara väldigt tacksam för att det är mycket duktiga och fina och människor med en bra inställning, alltså, som jobbar inom armén. Och är det så att jag har någon konflikt med Försvarsmakten nu så här 5 år efter jag lämnar den, så är det absolut inte med de människorna. Jag har många goda kontakter där. Så det var ju... Den delen var inte något problem. Problem var ju frustrationen. Att mina och arméledningens budskap aldrig kom fram. Att det var så låg krigsduglighet och att vi hade alldeles för lite pengar för att rätta till det. Men på andra sätt, jag menar, på ett sätt så måste man påtala brister för att det ska kunna bli bättre. För att de beslut som man inte själv kan fattas av andra. Men det andra sättet så måste man se till att de pengar som man faktiskt får upparbetas så bra som möjligt. Och det var det jag och medarbetarna fick göra, så att säga, med ena handen. Men med andra handen hela tiden påtala att det är alldeles för riskabelt.
Mm. I det läget hade vi varit chanslösa om vi hade blivit angripna militärt, i princip.
Ja, det var ju ett ord som Mikael Holmström ställde till mig, och jag sa att de orden kan du använda om du vill.
Ja, och det ställde dig bakom det.
Så jag säger inte det. Nej, jag säger aldrig chanslös. Ja. Jag säger chanslös.
Idag då? Hur goda chanser har vi att stå emot en kvalificerad angripare, tror du?
Bättre är de, men absolut inte så bra som vi behöver. Va? Vi behöver komma med i NATO, blixtsnabbt. Vi borde ha gått med redan 2016 eller 2020 i alla fall. Men då var det största riksdagspartiet som har blockerat det hela tiden på ett sätt som är helt ofattbart. Eftersom de själv skrev under propositionen att Sverige kan vara i krig, eller att vi kan vara, ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Vi måste se till att vi kommer med i NATO så vi slipper vara ensamma mot Ryssland, som Ukraina dessvärre behöver vara nu. Som Finland behövde vara 1939-40. Och sen måste vi se till att vi upprustar försvaret, inte bara det militära utan hela totalförsvaret.
Mm. Vi är ju inte med i NATO ännu, men vi har ju ansökt och är på väg, hoppas vi, eller tror många. Men vi har ju fått säkerhetsgarantier från bland annat USA i väntan på fullt medlemskap. För att använda den där hockeyliknelsen, har vi USA i båset om det skulle bli match? Som avbytare. Kommer de ut på plan och hjälper till?
Det bedömer jag att de gör. Absolut. Inte kanske i första hand för Sveriges skull, utan för sin egen och för så att säga kampen mot Rysslands skull. Det bedömer jag. Men det är ju helt felaktigt att dra slutsatsen och det är att nu kan vi luta oss bakåt som vissa vill göra. Va? Utan det är NATO-medlemskap. Det är artikel 5 i NATO. Det är det som är så att säga garanten för att man inte behöver vara ensam utan ha 31 andra nationer med sig.
Vi ska återvända till 2018. I januari det året, då hade du precis utsetts till chef för totalförsvaret. Du var arméchef då. Och i samband med det så ställer du upp i den här intervjun i Dagens Nyheter och gör den här liknelsen mellan svenska försvaret och ett hockeylag som förväntas spela match trots att det saknas dräkter, skridskor och klubbor och så. Och då frågar du retoriskt, kan matchen sluta på annat än ett sätt? Ångrar du det här uttalandet idag med tanke på konsekvenserna det gav dig personligen?
Nej, det gör jag inte. Jag tycker och jag tror på något sätt att även om det är ett litet strå så att säga, så kan det möjligen ha bidragit till att folk fick upp ögonen tidigare än de hade fått om jag inte hade sagt något. Sen tycker jag rent principiellt det är viktigt att som statsanställd och när man får lön av det offentliga, så skattebetalarnas pengar, och man sitter på en så viktig befattning som jag gjorde, att säga det som är sant, den uppfattning man har. Och tro mig när jag säger att de här uppfattningarna hade jag ju många gånger framfört internt innan. Men när Mikael Holmström hade den här intervjun, då tycker jag det var en bra liknelse.
Och den försvarsjournalisten på Dagens Nyheter.
Exakt, ju precis så.
Jag gissar att överbefälhavaren Mikael Bydén, han uppfattade det, gissar jag, som illojalt. Han gick ut efteråt och skrev på Försvarsmaktens hemsida att du hade satt jaget före laget. Var inte illojalt på ett plan mot honom som chef?
Det kan jag inte säga på något sätt, inte. Han kan uppfatta det så, det måste du ta med honom. Utan, jag menar, när man är officer, då är den första lojaliteten, oavsett uppdraget, att försvara Sverige. Jag var en gång i en befattning där jag hade en chef som blev åtalad och arresterad på sitt jobb och så vidare. Hade jag låtit lojaliteten mot honom vara det bestämmande då hade jag ju gjort fel. Utan att långsiktigt, och det tror jag alla inser, så en officer och en statsanställds främsta uppgift, det är det uppdraget man har.
Det kostade dig ganska mycket.
Utomordentligt mycket.
Hela karriären, 45 år inom Försvarsmakten.
Ja, hela karriären. Jag har haft en fantastiskt fin karriär, om man säger så. Men jag valde att avsluta betydligt tidigare än vad jag hade gjort. Och det blev ju, tro mig när jag säger att det inte är lätt som enskild att så att säga ha en konflikt med den största myndigheten i Sverige, den ledningen så att säga. Jag och min familj, det sattes en hel del press på oss under den processen. Men det går inte att grubbla på nu, utan nu gäller det att se framtiden an istället.
Mm. Och vi ska gå vidare mot framtiden också, men vi ska kort lyssna på hur det lät i Studio 1 i januari 2018, precis då när det blivit känt att du fått lämna posten som chef för totalförsvaret.
Svenska soldater är ju mer betjänta av bra utbildning, bra övning och materiel än alltså välklingande ord och välformulerade visioner. Och det är helt klart att vi ska kämpa till sista kvinna, sista man och sista patron. Men det är bättre att kämpa för att segra än att kämpa för att dö.
Vi kan säga att du också varit frispråkig vid tidigare tillfällen, sagt saker som att Sverige kan hamna i ett krig och så vidare. Vad är det som gör att det hamnar här igen?
Ja, alltså den fråga jag ställer mig hela tiden, det är: varför är vissa människor så rädda för sanningen?
Ja, Studio 1, Sveriges Radio 2018 där. Varför är folk så rädda för sanningen, ställer du frågan där. Har du funderat mer på det där? Varför var det där så känsligt? Alla visste ju i grunden att det svenska försvaret var inte i toppskick.
Det är ju en sak som jag har grubblat över många gånger, som du förstår, de senaste 5 åren. Då. Men det finns väl någon känsla av att man ser saker som man vill se dem istället för att vara extra misstänksam. Försvarsberedningen, som gör en rapport idag här om det civila försvaret, de gav ju en rapport här i våras i juni om det säkerhetspolitiska läget. I en del av den andra delen av den rapporten då, den är väldigt bra när man beskriver det här på ett väldigt bra sätt, alltså. Inte jag och inte någon ur arméledningen, utan försvarsberedningen som är avdelad av Sveriges riksdag, de säger ju det att det fanns ju informationen hela tiden. Den fanns ju där, men det finns någon sorts konstig del i mänsklighetens uppfattningar och saker, att man skjuter undan det som man inte så att säga vill höra eller vill ta tag i, eller om man skickar positiva signaler för att inte få tillbaka något negativt eller något sånt. Jag vet faktiskt inte. Jag är ingen psykolog, men tro mig när jag säger att det skulle vara fantastisk uppgift för en beteendevetare att titta på varför blir det så tokigt ibland. Mm.
För jag gissar det här som du beskriver om att 90% av materialet, det materiel man behövde inom armén, det fanns inte, man kände inte varann. Nej, det där visste väl alla inom de högre skikten i Försvarsmakten, eller?
Absolut, inte på samma sätt som jag gjorde, utan jag var ju ute, jag vinnlade mig nu som arméchef att vara ute vid förbanden så mycket som jag kunde och prata med folket och lyssna och vara med på övningar och resonera med cheferna och höra med soldaterna och så vidare. Men de rapporterna jag skrev, de var ju väldigt tydliga. Ibland var de så tydliga så att medarbetarna sa att chefen, ska vi verkligen skriva så här? Ja, men gör det så. Det är viktigt att det här kommer fram till de som ska fatta de stora besluten för Sveriges försvarsframtid.
Och idag är det allmän sanning att så där var det. Nu kostar ingenting att säga det.
Nej, jag menar, jag fick ju jättemycket kritik 2016 när jag sa att det kan bli krig. Det var ju fullständigt vulgärt i mångas öron, alltså att arméchefen kunde uttrycka sig på det sättet att det kan bli krig då. Och nu vet vi vad som hände för någonting. Dessbättre blev det inte Sverige som blev angripet den här gången.
Men det intressanta här är ju, vad kommer det därifrån? För vi berömmer oss ju ofta för att vara ett öppet, tolerant land. Vi sätter oss ju ofta i relation till länder där yttrandefriheten är begränsad och vi tycker att vi är ett väldigt bra, ett föredöme, föregångsland ofta. Och ändå kan det bli så här. Hur då?
Om jag ska ta en teori som jag kan relatera tillbaka till en professor, Lennart Lundqvist, vid Lunds universitet som nu är avliden sedan några år tillbaka då, jag hade aldrig möjlighet att träffa honom, men han studerade väldigt mycket det här och skrivit en del väldigt läsvärda texter om den offentliga anställdes rättigheter och skyldigheter, och han myntar då begreppet ämbetskurage då, alltså just det där att den offentliga anställdes inte bara rätt utan skyldighet att säga till när något är olämpligt, olagligt eller oetiskt. Han studerade just de här fenomenen. Vad är det som gör att man har så svårt att lyssna till avvikande meningar, vilket det ju handlar om, som något positivt? Och han sa att han måste gå tillbaka i forskningen, tillbaka till när mänskligheten rörde sig i små flockar. På alltså, ja, mycket, det,
savannen
och,
i princip.
Ja, princip, ja, men absolut. Va? Och han sa det att när man var så små grupper, va, då kunde man ju inte tolerera. Man överlevde, gruppen överlevde inte en avvikande uppfattning. Utan man måste hålla samman och därför stötte man ut och ville inte lyssna och så vidare. Och han menar, läs gärna hans texter, att det här finns kvar någonstans under medvetet, och därför så har makthavare även i Sverige så svårt att se avvikande meningar som något möjligen konstruktivt. Någon som har tänkt till, någon som vet någonting som kan göra att vi blir ännu bättre. Läs gärna Lennart Lundqvist och ämbetskurage.
Så du menar att det här är någonting som det är allmänmänskligt?
Ja, det finns som en del, ja, absolut. Det finns, Sverige består ju av människor, mänskliga organisationer. Jag läste just i morse när jag var ute med hunden här i Uppsala då, så lyssnade jag på Ekot här, och det var någonting om någon intern revision i polisen och så vidare här, som det är ju inte avgjort nu på något sätt, men jag känner de här vibbarna att det är någon som säger till om någonting som är orätt och någon som sen blir inkallad på något kontor hos någon chef och man börjar prata om illojalitet istället för att vänta nu, vad är det du vet för någonting som inte jag vet? Tala om det så kan vi bli bättre.
Har du fått någon reaktion senare från Försvarsmakten eller någon form av ursäkt möjligen? Alltså, ja, det var ju rätt det där, men det kanske var fel tillfälle.
Absolut inte. Va? Men Försvarsmakten är ju stor. För det är ju som Svenska kyrkan. Va? Vem är Svenska kyrkan utan vem är Försvarsmakten? Väldigt, väldigt många i Försvarsmakten har jag fått utomordentligt mycket uppskattning för. Och det är väl en av de sakerna som har burit mig genom de här åren.
Ett annat exempel på samma bog. Jag har ju intervjuat dig vid ett par tillfällen genom åren. Och just hösten 2018 när du hade lämnat Försvarsmakten, då gjorde jag en intervju med dig. Och då minns jag att du beskrev en allt för stor och okontrollerad migration till Sverige och Europa som potentiellt ett stort hot mot säkerhet och stabilitet. Kanske det största vid sidan av Rysslands upprustning. Och jag reagerade på det där, för det var första gången jag hörde en hög militär, eller i alla fall nyligen hög militär, säga något sånt. Var det där någonting som du först kunde säga när du hade lämnat Försvarsmakten, eller som också var någonting man pratade internt om på Försvarsmakten men som man inte sa utåt?
Det var inte något som jag pratade om i Försvarsmakten, vill jag minnas. Det är några år sedan, som sagt. Jag är övertygad om att man i vissa delar av Försvarsmakten, jag menar, jag var ju arméchef, jag höll ju på med, och sen blev jag chef för totalförsvarsavdelningen då, jag höll på med den här Viking 18-övningen och sånt, och då var det ju inte så mycket de frågorna, men att strategerna och underrättelsemänniskorna inom Försvarsmakten, att de tittade på det här, det är jag ganska övertygad om.
Var det känsligt?
Känsligt vet jag inte, för mig känsligt absolut inte. Fakta är fakta, och så att säga, sanningen är sanningen, och det måste ju medborgarna och beslutsfattarna få klart för sig så fort som möjligt.
Mm. Ja, möjligen finns det en parallell där, och orsaken till att jag minns det här väldigt tydligt, det var för att under den tiden då när jag jobbade på Sveriges Radio, så blev jag, innan den här intervjun med dig sändes, då blev jag kontaktad av en av mina arbetsledare som sa åt mig att det här var en jättebra intervju. Exklusivt material, det enda stället som Anders Brännström pratar ut på och sådär. Men vi borde kanske klippa bort det här han säger om migrationen. Och skälen till det, de var lite luddiga, men som jag tolkade det då, så handlar det om att, vad vet en militär om flyktingpolitik och inte det här att fiska lite i grumliga vatten och sådär. Det var en känslig fråga.
Jo, det är väl en känslig fråga nu också. Det är ju alltid en känslig fråga, just att man är så, har sån beröringsångest för att prata om andra kulturer eller människor som kommer från andra religioner och så vidare, här att man inte kan adressera att vissa delar av det här kan ju faktiskt innebära ett hot, utan att man är rädd för att man ska få en stämpel på sig att vara rasist eller invandrare, att man tycker illa om invandrare och så vidare här. Det kan jag förstå, men det är ju också, feghet är ju också en del av mänsklighetens, så att säga, historia då, och hur vi är. Och vissa, de vågar inte prata om saker. De är rädda för att det här är en risk och jag kan få någon stämpel på mig. Men om man har en så viktig befattning som jag hade, då kan man ju inte låta det styra, inte.
Mm. Ja, i det här fallet så blev det en diskussion, men det slutade med att det faktiskt inte klipptes bort, utan det sändes i radiointervjun i sin helhet. Och parallellen där kanske också, idag är de där frågorna inte svåra att prata om. Regeringen har ju gett Försvarsmakten i uppdrag att titta närmare på hur man kan bistå polisen i kampen mot den här våldsutvecklingen i samhället. Och regeringen och ledande politiker beskriver klanbaserade nätverk, gängvåld, extremism och annat som har kommit hit i stora delar genom invandringen som stora säkerhetsproblem och hot för oss framåt. Men det tog lång tid. Finns det någon lärdom att dra av det här framåt? Eller kommer Sverige att lära sig någonting?
Vi måste lära oss att reagera fortare. Det gäller ju både den här frågan som vi pratar om nu, och det gäller också försvaret. Alltså i försvaret har vi ju tappat flera års förberedelsetid. Värdefull förberedelsetid, för att man valde att inte lyssna. Men krig var osannolikt, sa man. Om man sa att vi har aldrig varit så bra som vi är nu i krigsförbanden och att vi hade nog med pengar. Ja, men då är det ju ingen politisk ledning som reagerar på något annat sätt än att ägna sig åt andra politikområden. Och samma sak med invandring och den situationen här. Beslutsunderlaget fanns ju. Men någon konstig mekanism som jag tycker försvarsberedningen beskriver väldigt bra i den förra rapporten, gör att vi sorterar bort det där. Det försvinner på något underligt sätt. Och de krafterna måste vi bryta sönder och se till att det som är fakta, det som är ett hot, det som är en förmåga hos en potentiell angripare, det är realiteterna. Det måste vi rätta oss efter. Och sannolikhet, det kan man hålla på när man kastar tärningar eller drar kort ur en kortlek eller någonting. Men absolut inte när det gäller att bedöma militära hot. Inte. Mm.
Går det då?
Vilket?
Att sortera bort det där och bryta rädslan för att...
Det måste gå. Det är en fråga om ledarskap. Det är frågan att våga lyssna och våga ta till sig. Det fanns ju information. Hela arméledningen signalerade det här väldigt tydligt. Forskare i FOI och vid Uppsala universitet, de har ju sagt hela tiden att Putin är inte att lita på. Och de vapnen han använder nu i Ukraina, det är ju inte något som han uppfann så att säga dagen innan det storskaliga anfallet för snart 2 år sedan. Det har ju funnits hela tiden. Det är uppenbart, men man väljer att inte lyssna på alla. Man väljer att selektera och ta in de sanningarna som av någon anledning passar bättre i pusslet. Och det måste man ju kunna. Det krävs ju inte att vi uppfinner en massa nya maskiner eller någonting, utan faktan finns. Det gäller att få fram den och det gäller att motverka det där negativa som vi har i vårt sinnelag. Det kanske är det här, det var ju en filosof, om det var Archimedes eller Aristoteles, om det var så just det här, rubba inte mina cirklar. Alltså mänskligheten, människan är ju skapad så att man vill ha struktur. Man vill inte få in saker som rubbar den här strukturen. Det fanns ju information innan Pearl Harbor, det fanns information innan Tysklands anfall på Danmark och Norge 1940, men det fanns krafter som såg till att det fördes bort och man fattade felaktiga, förödande felaktiga beslut. Och det måste vi kunna påverka.
Och hur gör vi det då på bästa sätt?
Det finns, har du hört någonting om, någon gång om the 10th man rule?
Nej, då får du berätta.
Jag har inte forskat så mycket på det här området, men det är en intressant beskrivning då. Det var väl ett av de misslyckanden som Israel gjorde, om det var under Yom Kippur, alltså när man, precis som nu den 7 oktober, att man missade väldigt tydligt ett anfall då, där det fanns information och så vidare. Här. Då sa man så att det här 10th man rule, det är att man har en grupp med 10 individer som ska ta fram en lösning. En av dem har uppgiften att hitta en avvikande mening. Uppgift att hitta något som den andra gruppen inte säger. Hitta de extremerna så att säga som inte finns i det här grupptänkandet som gör att man bara laddar på och sen går man i en huvudriktning och alla applåderar varandra och så hamnar man helt fel.
Djävulens advokat.
Det är ett annat begrepp för samma sak jag har hört. Men det kanske vore något att fundera på för både myndigheter och politiker i Sverige. Mm.
Utlysa tjänster som djävulens advokat?
Ja, möjligen. Eller kanske Henrik Landerholm skulle fundera på i de banorna. Han kanske redan har kommit på det, va? Men som är nationell säkerhetsrådgivare. Va? Det är ju där man måste se de grejerna som vår mentalitet och vår så att säga, belastning som människor gör. Att vi har något som sorterar bort saker som gör att vi i värsta fall... Nu när vi sitter här håller på att förlora värdefull förberedelsetid för att vi inte har förmått att öppna ögonen.
Du lyssnar på fredagsintervjun med generalmajor och tidigare arméchefen i svenska försvaret Anders Brännström. Anfallskriget i Ukraina har pågått i snart 2 år. Hur nära följer du utvecklingen där nere?
Inte i detalj. Jag har ju ett arbete som sagt där min arbetsgivare kräver att jag försöker hjälpa svenska myndigheter och företag att bygga upp totalförsvaret. Men jag följer med en hel del. Jag läser en del, men inte som de här utomordentligt skickliga överslöjtnanterna som vi ser hela tiden i tv-rutan här. Mm. Pasek, Ivi och Lidén och allt vad de heter för någonting, utan... Men jag har en uppfattning om de stora linjerna.
En del svenskar har ju rest ner för att strida eller hjälpa till på annat sätt. Har du som efter alla år i Försvarsmakten vid något tillfälle själv känt någon känsla av att man kanske borde ge sig ner och hjälpa till med råd eller strida, jag vet inte, vad som helst?
Min situation efter jag lämnade Försvarsmakten, den har ju varit så att alla sådana tankar är ju otänkbara så att säga.
Varför det?
Nej, men jag mitt namn har ju varit så att säga mitt namn har ju varit något som man inte vill ta i, så att säga. Det är, jag har till och med, eftersom jag inte nämner något namn nu, så kan jag berätta att jag är ju som jag alltid har varit. Om en officerskamrat eller en kollega eller en vän ringer till mig och ber om råd om någonting, så säger jag vad jag tycker. Jag säger att du gör så här. Jag hade gjort så här och jag hade undvikit att göra så. Och så vidare. Och det var ett sånt samtal som jag hade för något år sedan då med en överstelöjtnant, icke namngiven. För då pratade jag illa om personer som inte är närvarande. Men, och dagen efter fick jag ett sms som sa det att du Anders, stort tack för de här råden. Men du behöver inte tala om att vi har pratat med varandra så mycket, för att jag har min karriär att tänka på.
Oj, det är så pass alltså.
Absolut.
Persona non grata lite grann.
Jo, men det är väl klart.
Ja, är det?
Hur tror du det fungerar så att säga när det blev? Det är ju bara att gå tillbaka och titta på hur du har själv i den här intervjun valt att jag blev ganska hårt ansatt av Försvarsmaktens högsta ledning för att det jag framförde. Och då är det ju tyvärr så att det är många, väldigt många ute i organisationen har ju inga problem att närma sig mig, men
illojaliteten som du enligt dem uppfattas ha gett prov på något sätt, eller sättet du beskrev.
Nej, men ju mer rädd man är om sin egen karriär, desto svårare har man att ta i någon som så att säga som har i samma situation som jag är.
Mm. Men jag tänker Ukrainas någon brigad eller någonting.
Ja,
de
ja,
kanske jo, skulle visst. Vilja
ja, men nej, för tillbaka till frågan. Nej, det har jag. Jag är anställd av Basalt AB och jobbar med de frågorna nu. Jag har inte tänkt om de frågorna.
Mm. Vi ska tala lite mer strax om situationen i Ukraina och västs insatser för landet. Men vi ska dröja oss kvar ett tag till vid försvaret av Sverige. I november lämnade Försvarsmakten en rapport till regeringen med namnet Försvarsmaktens lärdomar från kriget i Ukraina. Och bland annat skriver man, citat, skyttegravskriget har återuppstått som en möjlighet. Och sen beskrivs kriget i Ukraina som en helt unik hybrid mellan modern teknik och första världskriget på något sätt. Är det överraskande för dig, den där slutsatsen, alltså att skyttegravskriget har återuppstått som en möjlighet?
Ja, då måste man ställa frågan, återuppstått från vad? Har det någon gång inte funnits, så att säga?
Ja, det vet inte jag. Men nej, man har inte pratat så mycket om skyttegravskriget. Och många bedömare har ju varit förvånade över att det hamnade där.
Absolut. Om man utgår från ett sånt uttalande, kan man ju fälla. Om man utgår från att nästa krig, före då det storskaliga angreppet på Ukraina den 24 februari 2022 då. Alltså att nästa krig skulle utkämpas i huvudsak vid tangentbord och datorskärmar. Och att man tog mönstret för nästa krig, det som hände på Krimhalvön. Inte ett skott avlossade för ytterst få. Då blir man ju jätteförvånad när det helt plötsligt börjar se ut ungefär som under första eller andra världskriget. Men om man har studerat hur krigföring, vilka metoder som finns och vilka resurser som finns, så har man ju insett det att det här ordet hybridkrigföring, det är ju inte bara något sånt där fint, flashigt, bra på en PowerPoint-bild, utan det är ju precis just exakt precis allting som kan användas för att försöka vinna ett krig då. Från kampen man mot man i en skyttegrav, med eller utan vapen, via stridsvagnar, via artilleri, via naturligtvis IT-system och tangentbord och dataskärmar, ända upp till den spetsteknologi som finns i det civila i länderna som krigsmakten har tagit till sig för att kunna vinna kampen mot motståndaren. Så har alltid krig varit, och jag tror aldrig någonsin att vi kommer att hamna på en sån tekniknivå att det inte kommer att vara man mot man någonstans, eller kvinna mot kvinna, eller kvinna mot man, hur det nu blir. Men hela det spektret kommer att finnas. Så har det alltid varit, så tror jag alltid det kommer att vara. Och den som har lurat sig och tror att det skulle vara något annat blir naturligtvis jätteförvånad när man ser det här som händer i Ukraina.
Men då är det ganska många som har låtit lura sig då, eller?
Det tror jag det är. Allt för många.
Även inom Försvarsmakten?
Det är till viss mån, ja.
gamla sanningar om krigföring inte överspelade, skriver de också. De nämner överraskning, vilseledning, skenmål, mineringar.
Ja, visst.
Och de skriver också att där är någonstans områden där Sverige nu måste sätta igång. Det måste bli verkstad, vi måste skaffa.
Ja, det skulle ha blivit, vi skulle ha börjat för flera år sedan, men det är väl bra att man kommer på det nu då, så att säga.
Ja.
Ja.
Men du är inte överraskad?
Absolut inte.
Hur hamnar man där då? Ja, men, att det faktiskt skrivs på det här sättet, åtminstone jag som lekman, jag är inte inom det militära, men jag, det här verkar ju vara sånt som de lyfter fram som saker de har lärt sig från kriget i Ukraina. Ja.
Men då måste man ju ställa sig frågan, all artilleriammunition som Ryssland har haft, alla minor som Ryssland har haft, hur mycket som helst, har någon trott att man har dem bara för att ha dem? Utan det är naturligtvis saker som man tänker använda i krig.
Det kan väl vara för avskräckning, var det väl många kanske som bedömde då?
Ja, det kan man tro också. Men känner man Ryssland då, har man tagit till sig det som inte minst FOI och vetenskapsmän, forskare vid våra universitet säger om Ryssland, så är det ju inte i första hand det handlar om. Inte. Utan det handlar om att flytta fram positionerna och ta tillbaka som det man uppfattar orättfärdigt har tagit ifrån dem.
Ja, så. Du nämner ammunition där, en annan central fråga. Lagren av ammunition lyfts också upp i den här rapporten. Mm. Det är viktigt att ha stora lager av det så att man kan kämpa på ett tag.
Ja.
Det har man inte idag eller hade. Det har man inte tänkt på. Eller hur ska man tolka det där?
Försvarsmakten. Nej, men...
Ja, kanske du när du satt som arméchef då möjligen. Du var ju också en hög.
Ja, nej, jag är ju inte oskyldig till någonting som jag gjorde då de 4 åren då, men jag försökte påtala bristerna. Jag försökte säga att det kan faktiskt bli krig då. Men vi var ju inne i en situation då, insatsförsvaret, när vi pratade om att uppgifterna, de fanns inte i Sverige utan 300 mil bort från svenskt territorium. Det var ju det vi kallar ibland för strategiska timeouten. Så vi var ju inne i den svackan väldigt länge och trodde på något sätt, precis som 1919, att alla krig var slut. Mänskligheten hade bedragit sig själv en tillgång då. Och så byggdes det ju. Problemet är att man vaknade för sent. Det fanns tydliga signaler redan. Angreppet på Georgien 2008 var en tydlig signal. Angreppet 2014, både på Donbass och Krim, var en utomordentligt tydlig signal. Och sen dröjer det ända till att det storskaliga kriget bryter ut innan det största riksdagspartiet förstår att det är bra att gå med i NATO. Det är ju någon som inte tänker logiskt där. Och tyvärr alldeles för många.
Ja. Men såg du de här problemen som du påtalar nu när du var inom försvaret, säg 2012, 2013? Eller tillhörde du också de som i någon del också tänkte att ja, det kanske är en ny era här?
Mitt inträde som förande i Kungliga krigsvetenskapsakademin 1999, det handlade om internationella operationer. Jag hade ju varit bataljonschef då i Kosovo då. Och jag är väldigt glad att jag skrev både i inledningen och i avslutningen av det inledningsanförandet att jag pratar nu om internationella operationer. Huvuduppgiften för Sveriges försvar kommer alltid att vara det nationella försvaret. Men så var det ju inte. Så var det ju inte i Sverige. Håkan Juholt, som ju då inte var ambassadör utan var politiker, han tittade ju in i tv-rutan till svenska folket och sa att det kommer att växa upp generationer av svenskar nu som inte behöver bekymra sig för saker som otrevliga saker som krig. Och det var ju den signalen som skickades. Och det var ju där vi var kollektivt. Och vi var nog några stycken som sa att jag menar, det nationella försvaret, det är alltid det viktiga och det är alltid grunden. Men de politiska signalerna och de besluten som var, och det kanske var rätt att ha den fokuseringen under strategiska timeouten när Ryssland var då försvagat. Men sen när det skedde en utveckling, då såg man alldeles för länge. Det är väl det som problemet är.
Mm. Vi ska lämna den här rapporten nu, men det slås också fast i den att Ryssland kommer att lära av kriget också. och dra slutsatser, och Ryssland kommer att titta på vad andra länder i väst gör framåt nu och anpassa sig efter det, och man ska också vara försiktig med att dra för långtgående slutsatser av ett pågående krig. Men när det gäller Ryssland, vad kommer de att dra för lärdomar av det här kriget, tror du, att förändra?
Ryssland 1939, när de anföll Finland, då var de med, som man tänkte, vad är det här för någonting? De hade femfaldig överlägsenhet och ändå lyckades som inte utradera ett litet land som tyvärr fick strida utan hjälp från de övriga. De hade ingen ordning på förbanden alls, och det var ju hårresande historier hur det gick. 5 år senare, då intog de Berlin. 5 miljoner man i vapen. Och jag menar, det är väl det som håller på att starta nu i värsta fall. Eller har startat. De har ju ställt om mycket av sin industri till krigsfot på ett sätt som demokratiska länder aldrig skulle kunna göra. Men det är absolut på samma sätt som Tyskland gjorde under 1930-talet. Det är något som nu har börjat. Och det är upp till oss i väst om vi ska låta det gå så långt som det gick förra gången, eller om vi ska sätta stopp för det på det enda sättet som despoter förstår.
Man har ju kunnat få intrycket av att experter och politiker i väst till en början efter det här fullskaliga anfallet från Rysslands sida mot Ukraina i februari 2022 överskattade Rysslands förmåga. Man pratade om att hur många veckor kommer att ta innan de tar Ukraina och sådär. Sen gjorde de inte det, och kriget drog ut på tiden. Så där hade man ju uppenbarligen helt fel. Men efter det så upplever jag att det kom en fas när man snarare underskattade Ryssland. Då hette det att det här kommer de aldrig kunna ro i land. De har snart slut på ammunition. Ekonomin kommer helt att haverera. Och de har snart inga missiler kvar att skicka och sådär. Nu är de inne på andra världskriget lagren, hette det i många tidningsartiklar.
Ja.
Så blev det inte heller.
Nej, precis.
Vad ska vi dra för slutsats av det?
Det finns Otto von Bismarck, tror jag det var, som drog en slutsats om, jag kan det inte exakt så det, men ni kan väl, de som lyssnar och är intresserade kan väl slå upp det då, att, men det handlar just om det, att man ska inte vare sig överskatta eller underskatta Ryssland. Det sa han för 100 år sedan. Det är väl så nu också. Det var ju utomordentligt förvånande för många att det gick så dåligt i början för Ryssland. Jag tror ju att mycket hade att göra, en del hade att göra med att deras krigsduglighet var inte optimal, men det har ju en hel del att göra också med ukrainarnas motståndskraft och försvarsvilja. Det får man aldrig glömma bort. Det är ju det som de har verkligen lyckats på ett sätt som för tankarna till Finland under slutet på 30-talet och i kampen mot Sovjetunionen. Men visst, det är brister. Det är absolut. Men då säger jag bara att det som hände 1939-40, det är med ett Ryssland, och när Tyskland anföll Ryssland, alltså midsommar 1941, då var det var ju bara kapitulation. Det var ju bara det var ju bara försvarsstrider, och de gjorde ju inte någonting. Ryssland, eller Tyskland, bara rullade ju på. Men 1945 då stod de i Berlin. 5 miljoner soldater i vapen.
Och slutsatsen av det där är att skulle de lyckas i Ukraina, så de som menar att då kommer Ryssland bara rulla vidare, de behöver inte vara helt fel ute.
Nej, men de är, bedömer jag, utomordentligt rätt ute.
Det slutar inte Ukraina det här?
Nej, det är klart.
Men varför är det klart? Anders Brännströms svar på den här frågan är bortklippt tillsammans med ytterligare en bra bit av intervjun i den här gratisversionen av fredagsintervjun. Vill du lyssna på alltihopa, teckna enkelt en prenumeration på Kvartal genom att gå in på kvartal.se/prenumerera. Då får du tillgång till allt vårt material reklamfritt, och på köpet stödjer du också något så viktigt som fri och oberoende journalistik.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Vad ser du framåt nu då? Hur ser de närmaste åren ut om vi tar utgångspunkt i läget i Ukraina just nu? Vad händer?
Jag hoppas att världen kan samla sig och inse vad det här är frågan om. Det är på riktigt och det är på allvar. Och det är bara vi som kan se till att historien skrivs på ett bra och inte förödande sätt. Och att man avdelar det som behövs till Ukraina. Dels materiell, men kanske även i direkt konfrontation med Ryssland.
2016 sa du det där om att man ska inte utesluta att Sverige hamnar i krig, och du fick väldigt mycket kritik för det.
Mm.
Vad säger du idag? Kommer vi i någon mening, det låter ju på dig som att vi kommer att hamna i ett krig förr eller senare inom ett par år, oavsett vi vill eller inte. Om Ryssland bara kör på, och med tanke på hur det ser ut i Ukraina just nu.
Vi kan hoppas på i första hand att man lyckas vända trenden i Ukraina. Det kan få, bedömer jag, Ryssland att tänka till och inte fortsätta anfallet mot andra länder. Och sen gäller det för oss att höja tröskeln. Återigen, den första uppgiften för säkerhetspolitiken är ju inte att avvärja ett väpnat angrepp, ett anfall, utan det är ju att ha så hög tröskel eller så avskräckande förmåga att det aldrig blir något. Det är den tröskeln som vi förödande har monterat ner under strategiska timeouten, men nu vi måste bygga upp. Så det finns nog möjligheter för både det ena och det andra, men världen, de goda krafterna i världen måste ju se till att inte Ryssland vinner kriget i Ukraina och att Ukraina förlorar. Det vore förödande. Och det vore något som inte vår generation skulle vilja att kommande generationer tittar på i historieböcken, hur vi hanterar den här frågan. Den här forskaren som jag pratade om, han sa också att de beslut som nu fattas i Europa och i västvärlden kommer ju om 20 år att vara totalt obegripliga för de som tittar tillbaka. Hur kan man vara så amatörmässig? Hur kan man fatta så konstiga och ologiska beslut i en sån jättetydlig fråga? Så där kan man ju inte vara tydlig nog.
Och om vi ändå försöker avsluta i dur på något sätt. Något tecken idag på att det ändå kan gå åt rätt håll i Ukraina? Att krigslyckan vänder, att Ryssland trycks ut. Vad skulle du peka på då?
Det är just den motståndskraft och försvarsvilja som i grunden finns hos det ukrainska folket. Den finns där. Hade de inte haft den, då hade de förlorat för länge sedan. Den finns där. Men det räcker inte. Det västvärlden kan bidra med i första hand, det är att se till att de får materiell, mycket materiell, för att det här ska kunna fungera.
Anders Brännström, tack för att du ställde upp i fredagsintervjun.
Jag tackar.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.